Tjena, Charlie Berglund här. Nu är det vår, slutspel och glödhet hockeydramatik. I Hockeyallsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i SHL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, den närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök storlinjen.se.
Podplay. Härligt. Det är inte en ny hockeyvecka, utan det är ju veckans andra avsnitt av Sanne och Svensson. Det är torsdag morgon. Och ni har förmodligen, som vi har, du på plats Johan i Umeå och jag på plats i Karlstad, men vi har båda bevittnat finalserien i Hockeyallsvenskan. Börjas inte den pumpa upp, så säg?
Nej, men det är underbart. Nu har vi fått lite hetta. Det är lite efterspel efter matcherna, och det var någon anmälan som kom in här mot Rahimi, och de går och stör sig på Niklas Torp. Men det är härligt.
Det är lite som en finalserie ska vara. Men du, vi är framme vid avsnittsnummer. Det går en rasande fart nu. 111.
Och nummer 111. Ja, Andreas Lind, han var ingen större poängmakare, men en riktigt bra defensiv back. Han gjorde hela 111 poäng på sina 577 hockeyallsvenska matcher med Södertälje Hammarby, men främst i Västerås.
Alexander Stens pappa, Thomas Sten, har i dåvarande elitserien 111 utvisningsminuter på 111 matcher.
Och Inge Hammarström, 4 SM-guld och 111 mål med Brynäs.
Jarmir Jagr, han spelade 1733 matcher i NHL, och han gjorde på de matcherna 1921 poäng. Vad är det för poängsnitt? Jo, 1,11 per match.
Jag tänkte, vad fan ska du hitta där nu på 111 med Jagr, för han har väl aldrig gjort någonting som är under 111. Men du hittar någonting där med snittet. Men 111 mil, det är det avståndet mellan finalarenorna, alltså Löfbergs arena och Coop Norrbotten arena, eller Delfinen som jag säger.
Men du, jag börjar känna igen bakgrunden där. För exakt en vecka sedan så satt vi och spelade in. Jag hemma i Karlstad och du på Clarion Uman i Umeå, eller?
Ja, men precis. Jag tror det är tredje gången jag checkar in på det här hotellet på 2 veckor. Så jag börjar känna mig riktigt hemmastad här nu. Och jag måste ge en shoutout till receptionisten här som faktiskt sa att hon lyssnade på podden.
Så såklart.
Nej, hon var helt underbar förra veckan när hon hjälpte mig när jag hade min matförgiftning. Så att, det var som en extra mamma jag fick här med receptionisten när jag kände mig lite ensam.
Ja, men nu måste vi bara... Du fick inte matförgiftning på hotellet, va?
Nej, det fick jag inte. Det var en sushi i Umeå som jag... Jag behöver inte ta upp stället, men jag rekommenderar att ät inte sushi i Umeå.
Åh, jäklar. Ja, du ska inte bli en influencer i alla fall. Du dissar ju Umeås breda sushiutbud. Men du, nu ska vi inte prata mat, utan vi ska prata hockey. Och du var på plats i Umeå. Jag kan aldrig landa in vad den arenan heter. Alltså, det landar aldrig bra i min mun.
Skycom Arena. Eller Umeå Arena, säger jag. Nej, men den, jag vet inte vad den heter överhuvudtaget.
Vimpol,
men
det är en, eller vad är det, något sånt där, va?
Ja, Vimpos tror jag den heter. Vimpos. Men strunt samma vad den heter. Det är en härlig lada. Man får verkligen kalla det för en lada. När var du i den hallen senast egentligen?
Du, jag spelade någon träningsmatch där med Timrå under OS-uppehållet 2006. Då var vi spelade mot där. Sen har jag stannat där och ätit lunch och tränat någon gång när jag spelade i Färjestad, när vi åkte från Övik upp till Luleå. Så utöver det så har jag inte varit på match där. Men det går ju genom skärmen när man tittar på TV. Det är ju ett jäkla fint tryck. Och det är en arena, sån här klassisk gammal hockeybunker. Det blir ju bra drag.
Ja, men precis. Det är som en sminkad gris som de har gjort med den här arenan. Jag träffade faktiskt den gamla Björklöven vd Bedros Sakayan på läktaren. Han sitter där.
Ja, Bedros. Kom du ihåg? Just det, han, det var ju reportage om honom på TV4, Sporten och så. Han satt med en, jag kommer ihåg reportaget, han satt med en fes. Alltså det hatten fes på hyllan bakom sig.
Ja, just det.
Sig.
Fes är för övrigt det bästa du kan lägga när du spelar World Feud.
Är det så alltså?
Ja, F-E-Z, då, den ska man lägga där. Så att, ja, det är bra på, det är Wordfeud-knepet om man nu spelar det. Det kändes som man spelade det för en 7-8 år sedan, känns det som. Men jag träffade Bedros och han berättade lite grann om när han skulle sminka upp den gamla arenan. Han gjorde ju gamla förråd till loger där man kunde sitta. Och det känns som de har maximerat det de kan göra med den. De har väl adderat något övre tak som liksom ligger över. Så man ser ju knappt över till andra sidan när man har det där övre taket hängande över sig där på pressläktaren. Så att det är en riktigt härlig lada.
Men du, matchen då? Från din synvinkel när du satt där på pressläktaren och götta i dig med lite fika och allt. Vad fick du se och vad var känslan för? Jag får väl börja där. Jag får väl nästan be lite om ursäkt till alla som håller på Björklöven. För jag tror många får uppfattningen att man har dissat dem rätt mycket. Jag trodde inte stenhårt på dem mot Västerås. Jag trodde ju
faktiskt på dem mot Modo.
Ja, men här har man ju nu, jag har fått det till mig i alla fall. Varför dissar ni efter en match och tror att det blir lätt resa för HV71? Så gick de in och vann match 2. Och spelade bra, tycker jag, i första perioden i match 3 för att senare förlora då med 5-1 till slut. Men känslan från läktaren?
Nej, men känslan är ju att man tar ju inte betalt för det man faktiskt har i den första perioden. Tar man ledningen i den perioden så är jag helt övertygad om att Björklöven mycket väl hade kunnat vinna den här matchen. Sen blir man lite frustrerad när Niklas Torp delar ut lite smällar och de går och stör sig på honom och så bara någon minut senare så bara stänker Fredrik Forsberg in 0-1 och efter det tycker inte jag Björklöven kommer tillbaka. De tappar hela konceptet som det så fint heter.
Då gör ju han sitt jobb, Torp, förstår vad jag menar, att han ska ju vara den här som han ska ju vara deras Daniel Rahimi.
Verkligen. Ja, men verkligen, verkligen. Ja. Och jag snackar lite med honom efter matchen också. Han går runt och ler lite så där och det fina med Torp är ju att han vet ju om att han gör de där lite småfula grejerna ute på isen, men han är så fruktansvärt oberörd så då gör man ju stör sig på det också.
Men han har ju fått att Axel Ottosson går ut i media efter matchen och säger att ja, han hänger inte med längre. Alltså det är ju bara, han ler ju bara när han läser sånt, förstår du? För då vet ju
han
de på honom. Och när man har börjat, med all respekt för honom, men när man börjar fokusera på Niklas Torp, då har man fokuserat på fel spelare.
Ja, men verkligen. Och det tror jag Björklöven kommer att prata om också. För nu måste de ju faktiskt vinna den andra matchen här i Umeå och kvittera matchen om det ska leva. För man åker inte ner och spelar match 5 i Jönköping, ligger under med 3-1 i match och då har HV gått upp i SHL på söndag.
Men det har ju varit några omdiskuterade situationer. Om vi bara håller oss kvar med Torp, det var ju kanske ingen omdiskuterad, men när Rahimi kliver ner och tacklar Keller, en schysst tackling, kliver ner i fickan på sant Daniel Rahimi-vis. Rahimi ska åka därifrån. Då går han in och lägger en tackling på Rahimi. Alltså tacklingen i sig är ju ingen farlig, men det är en sån solklar interferens i situationen. Och senare gör då Fredrik Forsberg 1-0. Då var det inte glatt på läktaren, kan jag säga.
Nej, och det var ju en tripping också bakifrån mot Axel Ottosson som Axel Ottosson då stör sig på. Så att det var ju, jag tror det nästan var i samma byte han delade ut båda de grejerna. Så det är klart att han har satt sig på näthinnan före Björklöven-spelarna.
Daniel Rahimi, precis i slutskedet, var det ett par sekunder kvar. Han höjer klubban och drar på jordens slagskott mot mål. Alltså mot HVs mål. Han gör ju det med en sekund kvar. Den tar ju rakt i magen på Taylor Mattsson. Min känsla i alla fall var att Taylor Mattsson, han var väl den som brydde sig minst om det.
Ja, alltså jag pratade med Taylor Mattsson efter matchen. Han var inte det minsta lilla upprörd på det där. Alltså det kändes som han bara, ja, det är sånt som händer liksom. Det han brydde sig inte överhuvudtaget.
Och vi spelar in det här på onsdag kväll och då har vi i alla fall fått besked om att Daniel Rahimi kommer anmälas till disciplinnämnden för den saken. Och då såklart vet vi ju inte vad straffet kommer att bli. Men om det landar in ett straff på Daniel Rahimi så kommer det ta hus i helvete. kan jag säga.
Ja, det kommer det verkligen. Och det har redan tagit hus i helvete, kan jag säga. För att Björklöven-ledarna har framfört sina synpunkter till dummar-coachen som var på plats, Thomas Forsström. Får jag höra lite grann att de har framfört sina åsikter mot att det hände. Och det ligger egentligen till grund på det som har hänt lite grann tidigare under matchserien när man känner sig lite förfördelade i Björklöven-lägret.
Men det här, alltså, jag har ofta tänkt på det där. När man, alla, jag läser ju alla de här domarna som kommer när, i samband med att disciplinnämnden delar ut en dom. Det har ju aldrig varit att de har hörsammat den spelaren som har gjort sig skyldig till en förseelse. Han skriver ju, en, eller han eller hon för den delen, skriver ju då, eller hjälp via klubben, skriver jag upplevde den här situationen så här och så här och så här. Men de går ju alltid på domaren eller anmälans linje, och det är såklart alltid enhälligt. Men i det här fallet, om jag ska leka lite djävulens advokat, så ska du ju ställa utan rimligt tvivel att Daniel Rahimi med avsikt siktar på en spelare.
Exakt.
Kan du ställa det utan rimligt tvivel?
Och det kan jag inte se att man kan ställa det utom all rimligt tvivel.
Jag kan ju anta att han är lack och skjuter pucken liksom, men jag kan inte
alltså
säga.
Jag tror bara att han bara skjuter iväg. Jag tror inte han är lack. Alltså de ligger under med 5-1, matchen är förlorad sedan flera minuter tillbaka. Han vet om att det är någon sekund kvar. Alltså vi har ju ändå sett spelare dra ett slagskott från egen zon när det är någon minut kvar och sen träffar den Taylor Mattsson. Han kanske kan anta att det kanske kommer en HV-spelare emellan.
Absolut. Men nummer ett, han behöver inte sätta sig i den situationen till att börja med Daniel Rahimi liksom. Alltså så. Men sen tycker jag, med all respekt, det ska jag också säga här, att jag har inte läst på exakt vad regeln säger i det här fallet. Jag kan, alltså, de kan säkert ha liksom hängslen och livrem i form av att göra en anmälan på det här, domarna eller referensgrupp och så. Men jag tycker om det här ska leda till en avstängning, så tycker jag vi är ute på rätt djupt vatten. För då blir det rätt jobbigt med tanke på att du hade i match 2 en ganska misstänkt knätackling, får vi ändå säga, som friades så tillvida att det alltså inte landade på disciplinnämndens bord. För då har jag förstått det som att det var en referensgrupp som tittade på den och domare och så som valde att inte skicka en disciplinnämnden.
Nej, men precis. Och jag har tittat på den här flera gånger. Man blir lite färg när man sitter och kollar på den i slow motion. Det skickas ut giffar på nätet och så vidare. Men för mig är det helt obegripligt att man inte tar chansen. Nummer ett, man tar alltså inte chansen att sätta upp en femma på tavlan och gå in och kolla på den, så man då har chansen på det större straffet. Det är nummer ett, att man inte tar den chansen. Så dummare då som Hiljanen och Westner att de inte tar den chansen. Men sen när man inte då gör det, man sätter upp en tvåa och sen efteråt när man sitter och diskuterar den, då sitter man och kommer fram till att ja, men det kanske borde varit en femma egentligen. Och då fattar inte jag varför den här referensgruppen inte skickar den vidare till disciplinnämnden. Det är möjligt att disciplinnämnden hade kommit fram till att nej, men det här var ingenting. Men då har man i alla fall gjort rätt för sig och skickat den vidare. För jag tycker att den är fruktansvärt vårdslös, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, jag satt och jämförde, bara för att det var just Björklöven, så satt jag och jämförde Daniel Rahimis tackling i fjol i finalspelet mot Timrå som gav honom 5 matcher, vilket jag tyckte var ett hårt straff då, vill jag minnas. Och så har jag tittat på Vainios tackling mot Södertälje den här säsongen, bara för att liksom se. Det jag tycker i de fallen, det är att det är en tydligare, att det är tydligare ute med knät. För här, om man då ska bryta ner situationen som jag brukar göra, och jag är lite allergisk mot de här, de är jätteskickliga som lägger ut de här giffarna, men jag är lite allergisk för det ser ju ofta och alltid enormt mycket värre ut, som du var inne på, just för att det blir i slow motion. Med det sagt så satt jag och kollade på situationen, och det är en situation där kameran inte riktigt där, så du får inte med hela, men du får ju med tillräckligt mycket, men du får inte flera kameravinklar. Men det som är att observera, jag säger inte att det är Baudins fel, absolut inte, men precis när tacklingen sker så ändrar hans överkropp, läget på sin överkropp lite.
Jo, men vänta lite här, om man känner att en spelare kommer mot sig, då är ju första instinkten att man måste söka skydd. För att det kommer en spelare mot dig när du egentligen inte ska vara tacklingsbar. Är inte det en aspekt man behöver väga in i det?
Absolut, men det finns ju olika sätt att söka skydd på. Nu väljer han att flytta på sig lite, vilket gör att hans ben blir kvar. Och det jag tycker, om man jämför med Rahimi till exempel som gav 5 matcher, det är att han inte riktigt sträcker ut knät för att träffa hota, att det sträcker inte ut knät i den utsträckning som Rahimi gör. Med det sagt, observera. Jag är enig att den skulle ha anmälts. Det är jag helt enig i. Men jag säger inte att den är lika grov som till exempel Rahimis i fjol som gav 5, som jag tänkte skulle kunna ge 3 matcher istället. Men att den skulle anmälas alla dagar i veckan.
Det håller jag med om. Det håller jag med om att den hade kunnat ge... Det är inte uppe på den nivån att det ska ge en 5 matcher, men jag hade inte blivit förvånad om den hade givit 2+0 om den hade gått disciplinnämnden.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Man ska också tänka på att jag tycker att när jag tittar på den nu, att Huttala, att det är ändå axeln som han försöker instinktivt träffa. Exakt. På Bedouin. Så det är inte det att han söker ett ben, men Bedouin är ju i en sån utsatt position som han precis har slagit ifrån sig pucken. Och jag menar på att det är ju alldeles, det är ju late hit så det bara sjunger om
absolut.
Det. Vi har ju sett man har blivit avstängd för late hit tidigare. Så att därför menar jag på att jag tycker att det är för jävligt att den inte är, att den inte blir anmäld nummer 1 och sen att den då inte blir vidare. Och jag vet att det finns ganska höga folk bland annat på SHL som inte begriper någonting om hur den här inte kunde gå vidare. För de tycker att det här handlar om spelarnas säkerhet.
Ja, och det blir ju och då tycker man ju ändå att när en referensgrupp, då borde du ju kunna landa in i, gör det enkelt, förstår jag menar, anmäl, då har du liksom lagt den situationen. Sen kommer du alltid i matcher, du kommer kunna jämföra, bryta ut, precis som det är i heta matcher, som det kommer bli i finalserien mellan Luleå och Färjestad. Det kommer jämföras, kommer tittas hit och dit, men här hade man kunnat gjort det väldigt enkelt. Men nu har vi pratat om de här situationerna. Vad ser du framöver i den här matchserien då? Vi dömde väl båda ut Björklöven ganska kraftigt i måndagens podd, då det stod 1-0 i matcher, att det var väl, ja, det var ett 4-0-läge. Vad känner du nu?
Ja, nej men alltså verkligen. Jag känner som jag var inne på tidigare att Björklöven måste vinna hemmamatchen som kommer här nu, så att skaffa sig 2-2-läge, för då känns det som att då känner man själv att man är med i det. Man måste ju gå ut som man gjorde i den första perioden och verkligen ta betalt för det. Sen är ju Björklöven väldigt tunna. Fredrik Andersson spelar back. Nu spelar ju Felix Girard också back.
Ja, exakt.
Så att det var rätt roligt faktiskt, för att båda de två var ju inne som ett backpar och sen så hade man en kedja framför sig vid en tek i egen zon idag. Så hade man alltså 5 forwards inne.
Kyligt. Men samtidigt när Kockonen gör det här målet så är det ändå Lindgren som är alldeles för Kockonen, som liksom tar pucken bakom mål och gör en soloride à la Lillstrimma. Sen vänder Nörsteby, han vänder åt fel håll. Liksom. När du har backskador så måste dina bästa backar vara bäst. Och det jag menar här är att också powerplay... Du har inte fått utdelning ännu. Nu var det visserligen lite bättre spel. Du måste ta betalt. Men jag ska ändå säga att jag är mer hoppfull till Björklöven nu än vad jag var efter match 1 när jag sett dem i de här 2 senaste matcherna.
Och sen har ju faktiskt HV fått lite skador på vägen. Man ska inte underskatta att Emil André och Oliver Boom ändå var 2 backar som spelade på 6 backar. Jonas Gunnarsson har ju avslutat säsongen också. Så nu har man ju inne sin 8:e och 9:e back, vilket inte är kattskit. Vi pratar ändå om Daniel Norrback och Andreas Söderberg som hade med lätthet tagit plats i Björklövens backuppsättning. Så att det är ju inte... HV börjar väl tunnas ut lite grann, men de har ändå den bredden för att man ska kunna klara av att hantera det. Så att jag tror ändå att HV, de kan ju klippa den här i Umeå också och sen så städar man hem det på söndag. Och så, för Björklöven, det blir för tunt, att tappa dem Rahimi så är det ju definitivt kört.
Är det Martin Johansson ensam mot 3 övriga färgspelare och återbytt? Nu är han ensam mot 5. För ändå hjälp av Linus Johansson som skaffar sig det här läget! Och Färjestad är i SM-final! Kaptenen Linus Johansson avgör! 9 minuter! 10 minuter drygt in i den femte perioden är Färjestad klart för final för första gången sedan 2014.
Ja, vi får gratulera Färjestad till SM-finalen som man kanske inte trodde när hösten var som mörkast här i november.
Nej, när hösten blev till vinter, vinter blev till tidig vår, så var det nog inte många som trodde det här. Och när slutspelet började så var jag har trott på Skellefteå i kvartfinalen mot Färjestad. Jag har trott på Rögle i semifinalen. Jag vet inte, jag tror också på Luleå i finalen. Men skämt åsido, Färjestad har gjort det jättebra. Jag tycker inte att Robert Olsson eller Cam Abbott har klarat av att ändra matchbilder mot Färjestad. Jag tycker att Thomas Mittell har coachat bort både Robert Olsson och Cam Abbott, och det får väl vara en enorm fjäder i hatten till Mittell.
Mittell gick ju på väldigt kort om folk också i matchen här. Gick väl på 3 kedjor stora delar av matchen.
Ja, framförallt i sadden var det ju, i första sadden-perioden gjorde han det. Det är ju
stora delar av matchen.
Ja, exakt. Ja, men det var ju nästan hela första sadden-perioden där. Det var ju nästan ett långt anfall från Färjestads sida. Och då matchade man ju 3 femmer, eller 3 kedjor. Sen i sadden så slängde man in fjärde. Och jag tror att det var första byte som Martin Johansson hade när han spelade fram Linus Johansson som gjorde det avgörande målet.
Det kändes som när Linus bara klev in där att då var det bara, nu får det fasiken vara nog. Nu ska vi stänga där, precis som Svartvadet gjorde 2007 mot Timrå.
Käften på det, för fan. Nej, men alltså, såg du räddningen som Rifalk gjorde strax innan då, i boxplay för Rögle på Joakim Nygård?
Med knoppen där, ja. Det var han skrattade lite åt det till och med efteråt. Att det var ju, det kändes som det bara var en förlängning av lidandet, sa han.
Men tänk så här, det var ju en match som Färjestad i mångt och mycket tycker jag dominerade. Ändå tar man inte då, som vi pratade om, att Björklöven inte tog betalt för sin första period, så tog inte Färjestad betalt för stora delar av matchen. Liksom ändå när Rögle gör då 3-3 och 4-3, har du gått från så bra tryck till en så tyst hall någon gång? Allvarligt.
Nej, alltså det var tryck redan på uppvärmningen i hallen. Det var helt sjukt. De satte ju inte ens igång musiken på uppvärmningen.
Nej, det var faktiskt coolt. Jag vet att supportrarna där hade önskat det, och det var ju bra. Men så gör Färjestad det där 4-4 målet, och det var ju, när man bara summerar och funderar över den här matchen, den hade ju allt. En semifinal som hade allt.
Ja, men verkligen. Men en sak när vi ändå tar upp Rögle där, som det var ju målskyttar som bara var född på 2000-talet rakt igenom. Det var ju Adam Edström gånger 2, det var Oliver Ternström och så var det Marco Kasper. Och jag har slagits av den här Marco Kasper nu, ja, i de här, framförallt de 2 sista. Alltså han är så galet NHL-ig. Alltså han är så stenhård i kroppen, han har så mycket hockey i sig. Alltså han kommer bli grymt, grymt bra där borta.
Vi hade Marco Kasper varit från Sverige, så hade vi liksom, då hade man sett honom i juniorlandslag och sådana saker. Då hade vi hyllat honom än mer. Men han förtjänar verkligen beröm för den här säsongen, och framförallt slutspelet där. Ja, men han har ju faktiskt spelat bättre än många av de liksom etablerade stjärnspelarna i Rögle, får vi faktiskt säga.
Ja, och jag ser framför mig att Marco Kasper i kedjorna i Rögle nästa säsong. Alltså jag tror att han spelar minst i en andra kedja och har en tongivande roll nästa säsong.
Då sätter du prognosen redan nu. Marco Kasper, säsongen 22-23, poäng.
Han landar på 32 poäng.
Oh ja, yeah, det är bra alltså. Det hade varit för den sista års, eller näst, första års J20-spelare. Vad sa du, 30?
32 poäng, det var kanske att lägga lite väl stor press på honom.
Nej, men alltså absolut, om man sett honom i slutspelet med ändå vad han har kunnat skapa och får ännu mer en tydligare offensiv roll, så jag menar, han har ju tagit sig in i andra PP-uppställningen det här slutspelet, så att, varför inte? Den är inte alls dum.
Nej, men alltså han är ju så vuxen i sitt sätt att spela och sin kropp, så att han är ju så anpassad för seniorhockeyn.
Men vi fick ett inspel här från Grönvit Broder. Lite stats kring McKiernan, Röglebacken då. Han har varit inne på 14 av 34 baklängesmål i det här slutspelet. Varav anmärkningsvärda 12 av 14 är i semin. Har ni någonsin sett något liknande? Vad kan det bero på?
Ja, jag reflekterade faktiskt när jag såg McKiernan och Wallinder när de var inne under matchen. Så var kollegorna på Helsingborgs Dagblad. Man såg ju hur de har ju bevakat Rögle här dag ut och dag in under hela slutspelet. Hur de bara vibbarna från en meter bredvid mig var att nu blir det farligt bakåt. Att man inte alls litade på McKiernan och att nu kan det bli farligt för Färjestad. Så se vad det beror på, det vet inte jag. Det har du ett bättre öga för än vad jag har.
Jag skulle vilja säga att det landar in mycket i en, men en som i slutspel, i grundserien när du möts, så möter du Rögle en match och så möter de en och en halv, två månader senare. Då matchar du inte, då, liksom, då är inte lika utstuderat vilka du sätter press på, vilka du får checka på, vilka du fullföljer på. Här var det ganska tydligt att, okej, okay, McKiernan, han slår inga passningar, han slår pucken i runden, och slår han passningar så är det en högriskpassning. Så de satte ju rätt tydlig press på McKiernan, bland annat. Och det gjorde att han hamnade under svåra situationer, och redan i match 1 så var jag nästan så här: oj, är det på den här nivån McKiernan kan spela, på den här låga nivån, då kommer Rögle få problem. Och när man saknade Tony Sund så hade man ju då ingen, man hade ju ingen val när man har valt att liksom helt peta Samuel Johannesson och inte tro på honom för 5 öre.
Och sen så har man ju tappat folk längs vägen, en sån som Erlend Lesund, han saknades ju ändå i det här slutspelet för Rögle, om man tittar tillbaka.
Brutalt mycket. Alltså han får ju stopp i spelet, och det hade de svårt långa stunder, för Färjestad cirkulerar. Färjestad tycker jag egentligen alla matcher bortsett från match 5 i söndag så har Färjestad varit det bättre laget.
Färjestad har ju verkligen malt ner Rögle, får man ju säga.
Ja, det får man säga, och det är ju lite så, det är ju Rögle som brukar mala ner sina motståndare. Sen vet jag att det har funnits snack om att det har funnits varit en magsjuka i laget och sådana saker, absolut. Det är saker som, det har hänt andra lag i slutspelet och det har påverkat. Det är ju svårt att liksom skydda sig mot. Rögle kommer aldrig använda det som en ursäkt, men jag tror att det kan vara en bidragande orsak, absolut. Samtidigt man spelar mycket matcher, jag tror man var uppe i 78 tävlingsmatcher. Men den stora orsaken, enligt mig, är att Färjestad har varit numret för bra.
Men nu är det väl ändå slutsnackat om semifinalen. Nu tycker jag att vi blickar framåt mot det som komma skall. Det som vi egentligen har väntat på hela säsongen, och vi har väntat på det i 2 år nu, och framförallt har Luleå väntat på det i 2 år med tanke på vad de faktiskt var för 2 år sedan. Att få spela den här SM-finalen och att göra det inför publik.
Det ska bli så häftigt. Och det är ovisst, för man vet ju inte liksom vilka typ av hockey det kommer bli riktigt. Vi såg ju första semifinalen där mellan Luleå och Frölunda, när Frölunda bara öste på, gjorde massvis med mål, det var över 6 till antalet i Luleås hemmaborg. Och sen var det Luleå, okej, nu är det färdiglekt efter de 2 första matcherna, nu släpper vi inte in mer mål, nu prioriterar vi defensiven, kanske gick ut lite av en del av offensiv kreativitet. Men då är man ju så jäkla stabil. Klarar man att stänga Färjestad på det sättet, som ändå är ett tyngre lag, som har 4, alltså bättre kedjor än vad Frölunda har, och spelare som, ja, i alla fall fram till nu, har spelat lite på toppen av sin förmåga, till skillnad från Lash och Spasek och gänget där i semifinalen som inte gjorde det.
Man pratar mycket om att det sliter på kropparna att spela mycket matcher. Hur betydelsefullt skulle du säga att det är att Färjestad har gått 6x2 i semifinal och kvart, medan Luleå har gått 5x2? Spelar det någon som helst roll?
Kanske lite. Jag tror att det hade varit värre om det hade varit så att Färjestad hade spelat 5 i första och 7 nu i semin. Just med tanke på att nu det blir ganska, första matcherna blir ju först lördag, sen har det måndag, tisdag, så det blir 3 matcher inom loppet av 4 dagar.
Ja, nu stanna vidare, du som ändå jobbar i tv-branschen, är det någonting som tv har med att göra att det spelas på det sättet? Alltså först spelar lördag, sen spelar du måndag, tisdag och sen spelar du varannan dag, men skulle det bli match 6 och 7, då spelar du alltså på måndagen och sen så ska du vänta till på torsdagen på att spela den avgörande 7 i så fall?
Nej, just det vet jag inte. Jag tror att lördagar, vet jag, är ju en TV4-dag. Den har man gjort till en TV4-dag. Det är väl det en anledning kanske till att man dels inleder på en lördag och att man kör måndag, tisdag för att det blir torsdag och sen lördag. Så att man får de här två lördagsmatcherna. Nu blir det ju, vet du, i Karlstad är lite sura på att ja, då får Luleå två lördagsmatcher. Ja, kommer man före tabellen så får man ju den lite lyxen då i det här fallet.
Men det är väl alltså egentligen bra, alltså ur en alltså bortareseaspekt så är det väl perfekt att kunna åka två bortaresor.
Vad tänker du, man får en lördagkväll i Luleå eller?
Ja, det är väl inte helt fel.
Nej, du har ju varit supporter där, så du har ju haft några lördagar i Luleå kanske.
Ja, det har väl du också. Vi hade ju en rätt trevlig lördag för ett gäng månader sedan också,
absolut,
i Luleå.
Nej, men Luleå är en trevlig lördagsstad, det är det definitivt. Men alltså, jag tror att det kan vara så. Sen vet jag inte varför det är måndag, match 6 måndag och torsdag. Jag började fundera om det var Champions League i fotboll där tisdag och onsdag, men det är det ju inte. Då är man ju framme i finalspelet, så att jag tror inte att det är en faktor som styr heller. Det kan jag inte svara på. Men vi viktar över lite till Luleå. Vi har pratat mer om Färjestad nu med tanke på att vi summerar deras semifinal. Vad känner du kring Luleå förutom att det är otroligt välförtjänt och liksom lite en revansch för säsongen, coronasäsongen som ställdes in?
Nej, men känslan är ju att nu ska de ju sätta punkt för det som man har suktat efter, som jag var inne på i flera säsonger. Man har Tyrvänen och den typen av spelare som är invärvade för att vara som bäst när det gäller, och inte minst Linus Omark då. Pontus Andreasson ska sätta punkt för en riktigt fin säsong. Erik Gustafsson kom ju till Luleå för ett par år sedan för att han skulle vara med om det här lyftet och vinna en titel i Luleå. Du har Joel Lassinantti, Bulan inte minst i båset. De ska ju bara ha det där guldet nu.
Ja, det är ju ett jäkla drömläge de sitter i, måste jag säga. Jag får ändå hävda att Färjestad spelar jättebra, men de går in i finalserien som favoriter. De är så konsekventa i sin defensiv, de har spetsspelare offensivt som levererar. Det kan ju också vara Färjestad tunga, att centersidan framförallt kan de plocka bort, och en Tyrvinen, en Omark och så. För plockar man bort Omark så plockar man ju mångt och mycket bort Pontus Andreasson också. Men det kommer bli en häftig final. Men jag vill ju ändå säga, jag har sagt det länge nu i den här podden för er som har orkat lyssna under säsongen, att Luleås högsta nivå, den är högre än vad det var den inställda coronasäsongen.
Nu pratar jag lite grann om de spelare som kunde vara betydelsefulla i lagen. Om du får plocka ut MVP-spelare, de som du kan se framför dig som leder laget, som är MVP här nu i finalserien, vad ser du framför dig då?
Jag ser framför mig i Färjestad en Theodor Lennström som en MVP-kandidat, alltså Stefan Lieb Memorial Trophy, den prestigefyllda priset som delas ut till den mest värdefulla spelaren. Jag ser jag ska bara hålla mig med ett namn i varje lag. Theodor Lennström i Färjestad, föga förvånande så säger Linus Omark givetvis i Luleå. Du då?
Det är ju svårt att komma ifrån Linus Omark, men jag kan ju verkligen se en sån som Johanny Tyrvänen, att han är där och blir finalens stora profil. Men det är väl klart att Linus Omark är ju den som ska göra det för Luleå. Det är ju inget snack om det. Men jag kan också se en sån som Linus Johansson i Färjestad, att han, nu avgjorde han semifinalen, gör han en riktigt bra final, säger jag här nu, och spelar på sitt absolut bästa sätt som han kan när han är som bäst, då kan jag också säga att han är en MVP också.
Jag tycker för övrigt att just priset där, och ja, det är ju det finaste priset, ett av de absolut finaste. Det är såklart guldhjälmen som tilldelas av spelarna själva under grundserien, men just att vara bäst när det gäller som mest, och namnet Stefan Liv Memorial Trophy, just hans förmåga att kliva fram där för HV71 i antal slutspel, och framförallt då 2004 när HV71 vann guld. Fint också den här säsongen, eller hur? Hans två söner.
Ja, men verkligen. Det är skitroligt att de har fått komma in här i juryn. Och den ena sonen där, han är ju uppe och spelar U16-hockey och till och med J18-hockey i Örebro nu. Så att han är ju på G riktigt där nu.
Ja, det är riktigt läckert att Herman och Harry är med i den juryn numera.
Ja, men det är riktigt kul att de har fått komma in. Det har väl kommit lite nytillskott här i juryn. Jag har ju fått äran att vara med också. Jag vet inte om det var du som plockade in mig i den där juryn en gång i tiden.
Jo, det var det ju. Det här är ju ett pris som jag brinner väldigt mycket för. Jag ville ju redan få in det här om det var 2004 inför lockout-säsongen där. Och jag presenterade det här för Tommy Töppel då på Hockeyligan. Men det togs emot med en väldigt kall hand. De tyckte att det här är ju ingenting. Det finns för mycket priser i svensk hockey. Det är ingen som vill ha massa priser. Sen till slut så via SIKO så etablerade vi det priset 2010, och det tycker jag växer starkare för varje år som går. Så det är någonting jag är stolt över, och jag vet att spelarna värdesätter också.
Du, på tal om MVP, vem var det du såg som MVP i hockeyallsvenskan denna säsongen?
Sett i grundserien?
Jag skulle säga grundserien.
Oj, ja, vem var det? Alltså man tar ju alltid något lag som vinner där, men jag lyfte ju fram Frycklund där till exempel tidigt under grundserien, eller för halva där, att det var han. Men sen tycker jag inte att han kanske höll lika hög nivå, även om han var jävligt bra. Men han får väl ändå säga på rak arm där. Sen klart det finns några i HV och Modo och så vidare, men ja, Vigneault är såklart i Modo.
Jag var faktiskt helt övertygad om att du skulle svara en annan person nu faktiskt. Henrik Björklund.
Ja, Björk, ja, men vad fan, han röstade ju på Björka ju. Han var ju MVP.
Ja, men exakt, det var det jag hade något svagt minne av. Glömmer bort Björka. Var det för att han hade ett mindre bra slutspel? Eller vad
kanske.
Tänker du?
Nej, men han var ju min. Jag röstade på honom. Jag fick ju äran att sitta den juryn där i Hockeysvenskan. Och jag röstade på Björka som MVP. Så att det är klart att det är han.
Ja, anledningen till att jag tar upp Björka är ju för att Björka, nu är det dags.
Nej, är det dags för?
Det är dags att kliva upp till SHL för Björklund nu.
Nej, fy fan vad roligt.
Jag vet att du brinner för Björka. Har ni spelat ihop eller?
Ja, när jag kom till Färjestad så var ju Björka junior. Och han körde så in i bänken på träningar och så. Jag upplevde i alla fall första året när jag kom att han har lite dålig självbild. Sen formades han i då Karlskoga, var utlånad, kom tillbaka till Färjestad och sådär. Men jag började gilla honom mer och mer för varje liksom år eller säsong som gick. Var en jäkla karaktär. Jag såg att det här får han bara rätt verktyg och förtroende, så kan han bli riktigt bra. Sen trodde jag att hans resa till SHL skulle gå snabbare. Men nu vill jag veta såklart vad det är. Och observera. Ibland kan ju folk tro så här, men ni vet ju redan så här. Det här har du överraskat med mig. Jag hade faktiskt ingen aning om det här. Men nu vill jag veta vilken klubb det är.
Nej, han ska tillbaka till Färjestad, så det är inte roligare än så, men det är Färjestad han ska till.
Det är väl jävligt roligt.
Ja, men alltså, det är det ju. Alltså, jag menar, det är ju en klubb han brinner för och har spelat för. Han bor i Karlstad, och med tanke på hur Björklund ändå var i Modo, han var ju grymt uppskattad i en checking line i Modo. Han gjorde ett grymt bra jobb där, så att jag tror att det är något liknande som Färjestad kan se honom som i en grundposition från början av säsongen.
Men tror du det här betyder då att en sån som Daniel Wiksten, att han kanske med sin klausul hoppar på ett avtal i Schweiz då till exempel? Eller är det här en liksom krydda till Wiksten, till Lindqvist?
Ja, alltså det vet man ju inte. Där finns väl ett antal kontrakt som löper ut i Färjestad också. Så att man har väl ändå de flesta spetsspelarna på avtal. Den som försvinner är ju Delarås, men han är ju center. Rydahl är ju center. Han riskerar väl att försvinna till NHL. Men där finns väl några andra som har utgående avtal i truppen lite längre ner i laget.
Björka vann för alltid min respekt. 2011 när jag var med i Färjestad och vann guld, så var ju Björka då, hade varit i Karlskoga men liksom hade kontrakt med Färjestad så. Då var det, skulle vi ta sig emot på torget, och då Färjestad bjöd ju med alla som hade kontrakt, de här unga spelarna. Och då sa Björka att jag tänker inte gå upp på scenen på torget. Jag har fan inte vunnit en SM-guld. Jag ska gå upp där när jag vinner SM-guld. Och då, det förtjänade respekt. Han tänkte inte sola sig i glansen för någon annan, utan han hade inte vunnit en SM-guld. Så han sa, jag tänker inte gå upp på den scenen. Jag ska gå upp på scenen när jag vinner SM-guld. Så han kanske får sluta den cirkeln och kliva upp där, om det nu är Färjestad han ska gå till.
Ja, för Färjestad kan man ändå räkna med. Även oavsett hur det går här nu, så kommer det finnas mycket bra att bygga vidare på med Thomas Mitell i staben. Så att oavsett om de nu säger att de skulle förlora mot Luleå, så känns det ju som att Färjestad har många bra år framför sig med det man bygger nu.
Ja, så är det ju. Och det har ju svängt ganska snabbt nu eftersom Mitell har kommit in, och liksom med Rickard Wallin och Erik Wildroth. De har ju byggt något nytt och fräscht igen. Och där vill jag ändå säga att nu, alltså, Peter Jakobsson fick skit när han lämnade och Penneborn, men de har ju varit med och byggt upp det som de andra nu bygger vidare på. Det ska man ju också faktiskt lyfta fram i det här läget när Färjestad ändå tagit sig till final.
Peter Jakobsson var ju på matchen, match 6 i Karlstad. Jag tyckte mig ana ett litet leende att han var väldigt glad när Linus hade gjort det där avgörande målet i sudden death. Jag tror han ändå känner med spelarna i truppen att det här ändå är hans lagbygge som han påbörjade. Och så är det ju också.
Men du Svensson, slopa kvalserien över vad du sa. Alltså vilken dramatik vi har när det sista omgången spelas på fredag. Och det är alltså tre lag som kan vinna. Det är Östersund, det är Hudiksvall och det är Nybro. Men Östersund och Nybro möts ju i sista matchen.
Ja, och det talar ju lite grann faktiskt för Hudiksvall som kommer att möta Halmstad på bortaplan. Tror jag att de möter Halmstad i sist. Nej, de möter dem till och med hemma.
Exakt.
Så Hudik kommer ju, de kommer ju att vinna matchen av allt att döma. Sen har det lite grann att göra med vad som kommer hända där nere i Nybro. Säg att Hudik går upp till tidig ledning, då känner ju Nybro att de har absolut ingenting, och då tror jag att motivation kommer att slå. Nybro är ett väldigt svårslaget lag, ska man ju veta, framförallt på hemmaplan, så det är ju ingen match som Östersund åker ner och vinner bara så där. Men skulle Hudik gå upp i tidig ledning och Nybro känner det, så kommer de nog tappa ett par procent. Nu märker du att jag sitter här och hoppas på ett scenario för Östersund, eller?
Nej. Du vill ju ha din lätt resa från din lyxlägenhet i Åre till Östersund.
Det ja, lyxlägenhet var ordet, ja. Nej, men jag tror att det kommer bli väldigt beroende. För hur det kommer vinna matchen, och sen beror det lite grann på hur det ser ut för... Är det tidig ledning för Hudik, då tappar Nybro det. Det tror jag i alla fall.
Ja, nej, men det är ändå roligt. Du var väl tidig att döma ut den, och så kan det ju gå. Men det har ändå blivit ett race med tre lag där, vilket är härligt. Och den avgörs på fredag.
Alltså, du kommer inte bevaka Dalen Väsby, du som ändå brinner för den här kvalserien då?
Jo, det kommer jag göra. Jag kör second screen, som det heter. Så att det kommer jag definitivt göra. Det är ju... Det är ändå en viktig match.
Ja, Pelle Gustafsson tycker säkert att det är viktigt att avsluta snyggt där i Norra Hammar. Visste du för övrigt att stolarna som är där i Norra Hammar, jag vet inte ens vad hallen heter, jag har faktiskt aldrig varit där, men det är de gamla stolarna från Roselundshallen i Jönköping,
vackert,
som man har satt
vackert
där ute i Norra Hammar.
Det är ju vackert ändå.
Ja, det är det ju. Alltså, de här gula stolarna. Spelade du någon gång i gamla Rosenlundshallen?
Aldrig, aldrig. Jag vet att det var bra drag där. Min pappa som var materialare i 37 år i Huddinge, han sa alltid att hans favoritarena var just Rosenlundshallen för att det var sånt jäkla tryck där.
Ja, det var det. Och tryck kommer det även vara på lördag i Luleå, och det kommer vara tryck i Umeå, och det kommer vara tryck i Jönköping. Alltså, jag undrar hur sent vi kommer spela in den här podden om det är så att HV går upp på söndag. Ska vi lägga en liten brasklapp ändå? Att det
Nej,
kan
inga
bli...
brasklappar. Nej, inga jävla brasklappar. Podden ska
vi kommer kräva att vi har klippare ska gå in och klippa mitt i natten efter att jag har jobbat klart i Jönköping, om det är så att de går upp alltså.
Klippa det som klippas ska. Om Lars Lindberg vill gå ut och gå med hunden måndag morgon klockan 6, så ska han ha en podd i lurarna.
Ja, det håller jag med om. Vi får se vad det tar vägen här i Jönköping.
Ni får hålla utkik på kanalerna. Men du, tack till Intro i spel från Kenneth Forsström, Oscar, Martin F. och Rickard Ljung. Och jag ska dra en liten bonus på 111 här. Det här fick jag inskickat från en som heter Viktor Eriksson. Färjestads pojkar 87, de har morgonträning på hockeyhögstadiet med Kjell Dahlin som tränare. Erik Stenekas, en spelare då, han kommer för sent, vilket då gör Kjell upprörd. Och han delar ut ett straff att de får åka 111 högervarv.
Ja, det är helt underbart. Jag såg faktiskt Kjell på matchen här i Karlstad häromdagen. Han satt där uppe. Han scoutar väl för något lag fortfarande. Winnipeg. Är det Winnipeg eller?
Winnipeg, ja. Så att det, nej, kanske men de det... åker högervarv i Winnipeg. 111 stycken fick Erik Stenekas och de 87-erna i Färjestads åka på hockeyhögstadiet. 111 högervarv, då har man mjölksyra.
Ja, det kan jag tro. Men vi tackar för oss, och så hörs vi igen om ett par dagar igen.
Björka till SHL, vilken grej.
Underbart.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.